I måndags körde en spårvagn rakt in i en butik i centrala Oslo. Jag tittar på filmen igen och igen och igen. Det känns som om jag sitter på det där tåget. Det känns som om hela världen sitter på det där tåget. Och de som inte gör det, de står i butiken. De snart ska rammas av en spårvagn som mist kontrollen. Den där olyckan är som en metafor för vår tid. Den är urspårad, urled. Och fort går det. Riktigt, riktigt fort.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg och Hassan Preisler.
Har du sett bilderna, Hassan? Har du sett bilderna för trikken i Oslo?
Nej, jag vet slet inte vad trikken är.
Trikken är en spårvagn, alltså det är detta tåg som går över backen i Oslo, de okay. blå. Ja.
Som vi kan Milla by ungefär.
Ja. Och som bara rätt och slett skulle in i en sving och körte rätt fram, rätt in i Apple-butiken. På ett stort köpcenter i Oslo.
Och det ser olika bilder.
Det ser ut som att det är en stor mark som bara går in i ett äpple. Alltså det ser helt
sinnssykt.
Fyra ska ha blivit skadad, men ingen allvarlig skada. Men du har helt rätt också. Det är ju den känslan att världen spårar av. Samtidigt så är det ju det lilla hoppet där. För hvis den tricken hade bara varit någon få meter till den ena sidan så kunde hela bygget ha kollapsat.
Oh my god.
Yeah.
Så det kan ju vara att det är nettopp sån världen är nu. Vi är på full fart in i något grusomt, men kanske så kommer det att träffa vinduer och inte fundamentet.
Det kan vara så faktiskt.
Ja, det var en mer optimistisk tillgång, men jag ser något helt annat. Jag ser den lilla nordiska spårvagn som kör in i världens mest kostbara sällskap, ikke? Apple. Ja, som är 3000 miljarder dollar värd, ikke? Bokstavligt talt, så det är en form för nordisk, vad kan man säga, revolution,
intervention,
ja, intervention i det globala ekonomiska maktkaos.
Ja. Så kan man också tänka.
Ja, och nu jag vet inte vad dere tänker för nästa vecka. Det amerikanska valget kommer upp. Har dere tänkt att sitta uppe hela natten?
Ja, gud, jag hoppas att jag orkar det. Ja. Ska inte ni?
Jag vet inte om jag tör. Jag vet inte.
Nej, jag ska inte sitta upp. Det kan jag inte drömma om.
Du kunde inte drömma om det?
Nej, varför? Vad ska jag göra? Jag har alligevel ikke någon inflytelse på det.
Nej, men det är spännande. Det är ju
ja, okay.
historisk.
Tycker du inte att det är spännande?
Jo, men alltså de ting jag syns är spännande vid det här kan jag slet ikke säga offentligt. Altså.
Jo, jag vet vad du menar, Hassan, så du kan bara säga det offentligt. För att säga det sån, jag tror egentligen du är enig med 47% av alla unga män i Norge.
Vem är det? Eller vad menar de?
De vill ha stämt på Trump.
Nej, jag vill inte ha stämt på Trump hvis jag hade möjligheten för det. Men jag har svårt att förutse vad der kommer till att skapa en bättre världen. För jag måste säga att den nuvarande ledelse i USA har ju bara udvidet det kaos der liksom udspiller sig. Altså, og prøv at høre, et faktum er, der er to faktorer omkring Trump, ikke? Udover at han er vanvittig. Ikke? Så sidst, da han var ved magten, så gik det bedre for amerikansk økonomi, end det har gjort i rigtig lang tid. Ikke? Og det andet faktum er, han er den eneste præsident, der ikke har udvidet den globale amerikanske krigsindsats, ikke? I rigtig mange år.
Ja. Men intressant som du tänker, men just det här med ekonomin, alltså USA:s ekonomi går ju fantastiskt bra under Biden.
Mm.
Det går otroligt bra. Det går så bra så att de inte riktigt själva kan förklara det. Mm. Och det konstiga är att det inte knyts till Bidens namn.
Mm. Nej, altså den generelle amerikanske økonomi går godt, men for underklassen går det virkelig, virkelig skidt.
Det er også sandt. Det er også sandt. Men det gik ikke så bra under Trump heller. Det är det som är, okay. Det är det som är den stora tragedin. Det spelar ingen roll egentligen vem som styr ett land, så är förlorarna, de kommer att fortsätta vara förlorare.
Men kan I förklara mig, för I önskar ju tydligvis att det ska vara Kamala Harris som vinner det här valet. Varför?
Därför att hon är inte lika galen som Donald Trump. Och hon skulle inte, hon skulle liksom inte vara likgiltig inför om hennes väljare skulle storma Kapitolium till exempel. Men med detta sagt så tror jag inte att varken världen eller USA kommer att bli särskilt mycket bättre med henne.
Nej, så det handlar om att hon är mindre, hon framstår mindre vanvittig, och hennes supporter vill inte storma Capitol.
I grunden här så ligger ju frågan om demokratin. Jag uppfattar henne som betydligt mer demokratisk än Donald Trump, och det är ju liksom ingen liten sak.
Yeah. Och det som har kommit ut ifrån både Trump och från J.D. Vance, hans vicepresidentkandidat, som är att bevege världen i och USA i en total antidemokratisk riktning. Det handlar om rätt till abort, för exempel. Det handlar om måten man ser på familje, men det handlar också om en renspickad, det som närmar sig fascistiska utspel. Men också för Europa sin del och för krigen i Ukraina sin del, så är det ju en katastrofe hvis de följer upp den politiken som de har sagt att de vill följa upp.
Alltså att de vill stoppa tillskudet till Ukraina eller skära ned på det militära tillskudet till Ukraina.
Däremot så tror jag konflikten i Mellanöstern den kommer att fortsätta oförminska.
Ja, och
där är ingen skillnad på vem som är.
På ingen måte.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Fra september har det danske politiet kunnet bruke ansiktsgjenkjenning i kampen mot kriminelle. Og det har skjedd til tross for store advarsler. Hvordan blir egentlig den diskusjonen nå i Danmark, Hassan? Hvordan er den?
Ja, altså det er jo ansigtsgenkendelsesteknologien, som må bruges, ikke? Altså man har jo altid gerne måtte sidde og scrolle igennem alt muligt videomateriale for at forsøge at genkende et ansigt manuelt, ikke? Men det er jo det digitaliserede i det her, som nu bliver indført, ikke? Og det, altså det kan jo for eksempel være, som det skete i Danmark i forbindelse med en kriminalsag, ikke, som var ret alvorlig, der efterlyste politiet videomateriale fra borgere, som egentlig var indsamlet ulovligt, altså fra dashcams og så videre. Og det videomateriale ville man så kunne køre ind i sådan en i sådan et digitalt system, som så analyserer og pinpointer altså bestemte ansigter eller en cykel for den sags skyld, ikke? Og det, jamen altså, det der lidt fortvivler mig i alt det her, det er, at de her tiltag, som sker, som er flere og flere, som er statens indgriben i vores, altså i vores privatsfære, ikke? Og en opløsning af frihedsrettighederne, de bliver egentlig indført uden nogen synderlig modstand. Altså datatilsynet råber lidt op. Der er nogle enkelte partier, som siger, hey, vi skal have noget domstolskontrol, ikke? Og så selve domstolsforeningen, som siger, det går jo egentlig ikke, at man gør det på den her måde, uden en decideret lovændring, altså lovhjemmel, ikke? Det er justitsministeren, som simpelthen bare har sagt, at det her, det vil han gøre nu inden for rammerne af den eksisterende lov, og uden domstolskendelser og så videre. Altså, jeg synes...
Men det har jo skjedd noe politisk, Hassan, for i 2019... så var det kun Venstre og Dansk Folkeparti, som støttet at politiet skulle kunne gøre netop dette.
Ja, helt sikkert. Og det er et interessant år, du hiver fat i her, Hilde. For 2019 var det år, den socialdemokratiske regering fik magten. Og fra det tidspunkt, der har det simpelthen udviklet sig i en retning væk fra det, vi tidligere stod for, altså for eksempel i forbindelse med Mohammed-krisen, ikke? Hvor, hvor den danske regering forsvarede Jyllandspostens ret til at trykke de her satiretegninger. Ja. Ikke? Den store støtte til Charlie Hebdo nogle år senere. Ikke? Og i 2017, hvor vi afskaffede blasfemiparagrafen i Danmark, ikke? Så er der netop sket en, et ryk i den modsatte retning, ikke? Med forbud mod ansigtsmaskering, ikke? I det offentlige rum. Nogle sikkerhedspakker med øget overvågning af det offentlige rum i forbindelse med bandekriminaliteten, hvor den daværende justitsminister siger, vores frihed stiger med overvågning. Ikke? Ja. Siger den daværende justitsminister Nick Hækkerup. Ikke? Altså, det er en pragmatisk nation, jeg lever i nu. Hvor,
politistat.
Hvor, ja, men, altså, det kan du sige. Ja.
I Sverige så har vi ju den här diskussionen och regeringen har fattat beslut om att man ska införa det här. Men vi har ändå en diskussion, men den är inte särskilt stark eftersom vi inte har någon opposition vad gäller kriminalpolitiken, utan Socialdemokraterna försöker ju nu toppa regeringen hela tiden. Men kritiken i Sverige handlar bland annat om att tekniken är otillförlitlig, alltså att den kan ta fel på, visar exempel från Storbritannien på både kvinnor och barn och icke-vita. Men då så säger försvaren att det var gammal teknik, men nu är den mycket bättre. Men bara det, risken att den kan peka ut fel personer är ju ganska obehagligt, utöver att det är extremt integritetskränkande.
Mm.
Jag tänker att det finns en glidande skala i det här, att man säger att man ska få med sig folk på att det är allvarliga brott som man ska använda det här för. Men det kommer att glida över till att det blir mindre och mindre och mindre brott, tror jag. Och då egentligen så handlar det här om att man tänker sig ett samhälle utan brott, och det är en utopi.
Mm.
Det går inte. Det kommer alltid att finnas viss form av kriminalitet. Och att genomföra den här typen av insatser som det inte finns någon forskning på om den faktiskt minskar brottsligheten.
Mm.
Det är ett väldigt högt pris som vi betalar, tänker jag.
Ja, og det er jo, jeg synes jo også, det er interessant, at i denne tid, så bliver det betragtet som handlekraft, hvis du tør bevæge dig i en mere totalitær retning. Exakt. Som politiker. Ikke? Og ja. det er vilde mekanismer. Ikke? Mm. Altså, det er et sindssygt skred, jeg synes. Altså, I ved, der er jo også det her faktum med, at vi jo nu begynder at skulle have amerikanske soldater på nordisk territorium, ikke? Og Danmark har jo indgået en aftale om at afgive suverænitet til amerikanere i forhold til at, i forhold til at kunne retsforfølge personer. Ikke? Vi ved ikke i Danmark, hvilken aftale vores udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indgået med Antony Blinken, men vi ved fra Norge, ikke? At den norske rigsadvokat i et høringssvar har problematiseret, at amerikanske soldater får mulighed for at skyde mod civile i Norge.
Netop.
Og de har immunitet også.
Straffrit.
Ja.
Men det vi begynte med her at snakke om, nemlig at der er i øjeblikket en politik, som kan føre til, at vi giver fra os kontrollen på det mest basale, nemlig vores egne ansigt og vores egne fingeraftryk, biometri. Da kan vi lige godt gå til Kina. Men poenget her, altså, i Kina så blir du, hvis du for eksempel har en ikke har betalt billetten på toget og blir tatt for det, så ligger du i en base. Du får kanskje ikke lov til å, etter 5 ganger så får du ikke lov til å kjøre tog mer. Du kan bli stoppet fra å ta en forsikring. Alt ligger i samme system. Du får ikke lov til å ta opp lån hvis du har noen prikker på deg. Altså, det ligger ganske nært hvordan vi begynner å tenke. Og så er jeg selvfølgelig, jeg har også lyst til at man tar gjengkriminelle og terrorister og pedofile for den del. Altså, jeg vil gjerne at vi har et samfunn som sørger for at terrorister blir tatt før de har begått terrorhandlingen, og vi vet jo at det er blitt stoppet veldig mange terrorforsøk i Europa, for eksempel. Men, hva er det vi gir på båten?
Ja.
Kapitalismen eller makten, den är ganska pragmatisk kring frågor som har att göra med demokrati och integritet. Det är liksom den slutsatsen man får dra här. Och det är fruktansvärt otäckt, för det finns ju ingen folklig opposition mot det här.
Nej,
för att alla tänker så här, men jag har ingenting att dölja, jag är en decent person.
Ja.
Och jag tycker att det är läskigt, för att det här är bara början på någonting som sen kommer att liksom innebära, alltså det Hilder liksom radar upp här, det är ett skräckscenario, men jag tror på det. Och ett slags gated community, var man än befinner sig i det offentliga rummet.
Ja,
så slår det till liksom.
Jeg er ikke nødvendigvis modstander af ansigtsgenkendelsesteknologi. Det jeg er modstander af, det er, at man indfører det uden en ordentlig lovhjemmel, og at man kan gøre det uden retskendelser. Altså, at man ikke skal have en dommer ind over, som man for eksempel skal, hvis man vil aflytte en telefon eller ransage en bolig. Altså, det er jo... Men der er ingen interesse for det her. Det er som om frihedsrettighederne er blevet noget reaktionært.
Altså, det er absurd.
Exakt.
Det er absurd.
Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at slutte med at citere den danske justitsminister, fordi hans udtalelse i forhold til kritikken, den lille kritik, der har været, ikke, er ret beskrivende i forhold til, hvad det er, der sker. Ikke? Han svarer: jeg har respekt for, at man har sine principper, men jeg er mest optaget af at give politiet de værktøjer, de har brug for. Altså, det illustrerer for mig ligesom, hvad prioriteten er her. Ikke?
Det er jo en god bro til neste fase i dette, Hassan, fordi politiet har også mulighet til å bruke AI-skapt overgrepsmateriale som skulle hjelpe politiet inn i lukket nettverk.
Ja.
Det betyr at man skaper pedomateriale rett og slett for å lokke folk på limpinnen.
Ja, og det er jo det, som tidligere ble kalt børneporno, men det kalder vi det ikke mer, fordi børn kan ikke medvirke i porno. Altså, når det involverer børn, så er det overgrebsmateriale. Ikke? Ja, det er rigtigt. Nu har politiet fået ret til at ligesom fabrikere det her overgrebsmateriale for at kunne komme ind i de lukkede netværk, som de skal kunne komme ind i for at få fat på de pædofile, som deler ægte overgrebsmateriale. Ikke? Men det er jo igen dybt problematisk, ikke? Der er jo så mange etiske spørgsmål i det her. Et af dem er, at vi ved jo, at AI-genereret materiale er altid genereret med udgangspunkt i virkeligt materiale. Det vil sige, at der er en risiko for, at man producerer materiale, som til forveksling ligner et barn, der lever et eller andet sted i den her verden. Ikke? Altså, det kan ske. Det er ikke, der er ingen, der kan garantere, at det ikke kommer til at ske. Ikke? Er det forsvarligt, det her etisk, at politiet producerer og distribuerer det her materiale? Ikke? Risikerer man at overseksualisere børn? Ikke?
Just det.
Og hvor vide rammer skal politiet have i forsøget på at fange de her frygtelige mennesker, som ser og deler det her uhyggelige materiale. Altså, alle de spørgsmål. Hvem skal stille dem op, og hvem skal svare på dem, når ingen interesserer sig for andet end at stramme reglerne hele tiden? Ikke?
Altså, pædofili er jo liksom det værste, vi ved, og EU har jo legitimeret eller motiverer hele det her chat control 2. Altså, at man skal övervaka all vår datatrafik i våra mobiler och datorer med att man vill komma åt pedofiler. Och det är liksom verkligen ett sätt också att få folk att gå med på att bli övervakade på ett sätt som man aldrig skulle gå med på om det var en annan fråga det gällde, tror jag.
Mm. Nej, det, og de tre spørgsmål, jeg lige stillede her, det er jo ikke nogen, jeg plukker ud af luften. Det er tænketanken Justitia i Danmark, som stiller de her spørgsmål, men som ikke kommer ud andet i en eller anden marginaliseret kronik i et eller andet blad. Ikke? Men,
ja. Ja, og det er interessant, fordi man vet også, at i pedofile miljøer, så er AI-skapt materiale stadig større. Altså, det blir skapt ekstremt mye overgrepssaker mot barn som florerer på internet. Og så kan man si, ja, men det er jo fint, for da er det jo ikke barn som er offer. Men det et annet spørsmål som kommer opp der er, hvis jeg sitter på min skjerm og ser masse materiale som jeg tenker dette er jo kun kunstig intelligens, med andre ord, det er ingen som tar skade av det, med andre ord, jeg kan se på det så mye jeg vil. Hva fører det til da det, i det øyeblikket jeg ser noe som faktisk er reelt menneske? Altså, og på hvilken måte skal kroppen min lære at det er to forskjellige ting, når det ser helt likt ut?
Men det var vel en mann i Storbritannien her om dagen som fälldes for AI-genererad barnpornografi, tror jeg.
Ja, så kanskje det er dansk.
Den første domen i verden. Ja. Nej, det her er supersvåre frågor. Det er virkelig det.
Men mens i Danmark så vil altså politiet ta i bruk AI for å fange pedofile, men i Sverige, men også i alle våre nordiske land, men først og fremst i Sverige, så er det pedojegere som tar for seg denne jobben, og i Sverige har det også et navn, nemlig Dumpen.
Dumpens aktivister utger sig för att vara barn eller minderåriga och chattar med misstänkta pedofiler. Men när parterna stämt träff möts männen av Dumpens frontfigurer Sara Nilsson och Patrik Sjöberg som filmar och publicerar männens namn och bild på Dumpens hemsida.
Detta klippet var från Aftonbladets 200 sekunder och mannen bak Dumpen är ingen vem som helst. Det är alltså höjdhopparen Patrik Sjöberg. Jeg husker han fra min ungdom. Langt, lyst og blånt hår hoppet høyere enn noe annet menneske i verden på det tidspunktet.
Ja, jeg tror han hoppet 2,42, og han hadde jo en som han battlet mot der, og det var jo kubanen Sotomayor. Altså, jeg elsker Patrik Sjöberg. Han stod og røkte mellan hoppen. Altså, det er så coolt. Det är så coolt. Men det har ju också till Patrik Sjöbergs historia att han hade en tränare som också var hans styrfar som utsatte honom för sexuella övergrepp. Så att han har liksom en väldigt stark, djupt känd personlig drivkraft att vilja stoppa pedofili. Och det finns ingenting att säga om det, tycker jag. Det är bara respekt från min sida. Men frågan är hur man gör. Och då finns det alltså nu en sajt som heter, eller en verksamhet som heter Dumpen. Och där låtsas man vara barn och lockar pedofiler till ett möte. Och så filmar man den här mannen och så lägger man ut det på nätet så att alla kan se. Och det medför att det blir naturligtvis en social utskämning. Det är ju det här går ut på. För att man kan inte lagföra dem. Man kan inte, alltså inte åtala dem, för det är inte olagligt att sitta och chatta med någon som man tror är ett barn. Det är inte olagligt. Men man lägger ut namn och bild på och klippet på nätet, vilket gör att barn kan gå till skolan och veta att deras pappa är plötsligt en känd pedofil. Eller att en kärsta kan gå till sitt arbete och veta att min man är avslöjad som en pedofil. Så att det får ju enorma konsekvenser. Vad tänker ni när ni hör det här? Vad tänker ni?
Jeg var inne og så på nettsiden, må jeg innrømme, og det er 500 personer som nå har blitt hengt ut med navn og bilde.
Det viser jo at problemet med pedofili er mye større enn hva jeg hadde fattet i alle fall.
Ja, det er ganske mange.
Det er ganske mange, det er altså 500 som har nappet på det her og åkt dit. Ja. Men hva skal man gjøre? Hva tenker ni når ni hører det her?
Det er jo et sindssygt dilemma, ikke? Fordi noget i mig altså trækker mig jo hen imod at synes, at at det er fuldstændig rimeligt, altså at voksne mænd skal ikke sidde og chatte med børn og aftale og mødes. Altså det skal man bare ikke gøre. Altså uanset hvad man så har formuleret, at formålet er, så skal man ikke gøre det. Det er forkert. Altså, samtidig så har jeg har også læst noget om, Åsa, at mænd, som konfronteres af denne her dumpen, altså den her pædofilijæger, kan købe sig fri fra at blive udhængt. Altså, man kan faktisk betale ham nogle 100.000 kroner, og så slipper man for at blive udhængt. Ikke?
Ja, og da betalte, de har i alle fall betalt til noe som kalles for impulskollen, som knytt til denne dumpen-siden. Så for at dumpen da ikke skal publisere deg med navn og bilde, så kan du betale penger til det som kalles impulskollen, og så slipper man det. Men kritikken har jo nå vært så stor at nå har dette forholdet mellom dumpen og impulskollen, det er nå brutt, sant vel også?
Det stemmer. Jeg tycker det är väldigt obehagligt med den här typen av folkdomstolar, och jag har ingen, alltså jag känner med alla de som också drabbas av att en person hängs ut.
I följe VG så har dumpen varit anmält 52 gånger. Detta var i sommar, tror jag. Alla sakerna är avslutade. Men svensk politi har bekreftet til VG at inntil 6 selvmord er koblet til dumpens virksomhet.
Oi, 6 stykken?
Mm. Ja. Oi. Og det var altså for en stund siden. Men det som er det interessante, hvis jeg kan bruke et sånt ord, er at disse videoene av overfallene, de spres på sosiale medier i Norge, Sverige og Danmark og Finland. Men er altså 30 000 følgere rundt. Og det som skjer nå er at der er i Norge så er det ungdommer som er tilknyttet av den gruppa, er grupper med pedo-jegere som er siktet for blant annet drapsforsøk. Og der er store kanaler på plattformen Telegram, for eksempel, der det publiseres masse videoer, og inkludert altså den norske videoen som leder til siktelse for drapsforsøk. Det er flere av offrene, og nå snakker jeg utenfor dumpen, men dette er en slags borgerrettsvern som begynner å spre seg i hele Norden, der flere av offrene utsettes for vold, grov vold, slag og spark, og mange av de som begår dette er veldig unge. De er sånn 14, 15, 16 år. 5 ungdommer sikter for frihetsberøvelse i Agder, en 14-åring sikter for drapsforsøk mot en mann i Sogn, for eksempel. Og så legges det enda et lag på at man også ser at det er forbindelse mellom disse miljøene og høyere ekstreme miljøer. Så det beveger seg altså ut i de ytterste ekstreme rommene, kan man si. Hva tenker dere om det?
Ja, det får så mange konsekvenser.
Det er jo uhyggeligt. Ja. Nej, da du stillede spørgsmålet oprindeligt, Åsa, for et øjeblik siden, ikke, så tænkte jeg, at problemet med paralleljustitsen er jo, at den ikke fungerer under nogle regler.
Just det.
Den er ikke underlagt noget som helst, altså andet end tidsånden. Ikke? Så det vil sige, at man fungerer ikke på baggrund af nogle vedtagende konventioner, som er afprøvet og testet og forandret i demokratiske processer og sådan noget. Det er bare følelser, altså det er emotionelt frem for juridisk. Ikke? Samtidig så kan vi jo også se på MeToo, som også er parallel justits, ikke? At vi havde jo ikke fået de her kulturforandringer, hvis der ikke havde været den her parallel justits, ikke? Og vi havde ikke fået fjernet nogle af de her grove overgrebsmænd, ikke? Som er blevet fjernet af MeToo-bevægelsen. Så det indeholder et paradoks, ikke?
Gjelder det også oljeleting, for eksempel, Extinction Rebellion, det er jo akkurat det samme. Man bruker vold for å på en måte presse fram en bevegelse. Gjelder det overalt? Gjelder det for alle saker, eller gjelder det bare for noen?
Ja, precis. Det er en bra fråga. Jeg mener at man har et enormt ansvar for andre mennesker om man har en sånn her site. Man måste komme åt pedofiler på et annet sätt.
Hiss og diss. Ah, la oss få noe hiss og diss, vi trenger noe. Vi trenger i hvert fall noen hisser nå. Det betyr noe som du synes er bra, Hassan. Hva tenker du er bra denne uken?
Altså det der er sket, det er at den danske skjall, altså popmusikant og sanger Thomas Helmig, som jeg aldrig har brudt mig om, altså har lavet et album, der hedder Sorte Dam. Det er 7 sange, som er skrevet i månederne efter hans søn Hugo Helmig døde, 24 år gammel. Vi kender ikke dødsårsagen, men Hugo Helmig led af angst og depressioner og havde et misbrug. Og faren har nu skrevet den her række af sange. Og prøv at høre, altså, Thomas Helmig er ikke verdens største sangskriver i mine øjne. Hans tekst er ikke brilliant digtning, men jeg græder, når jeg lytter til den her plade. Ikke? Og så bliver den jo for mig noget af det bedste. Altså, og så er jeg egentlig ligeglad med de andre ting, om man kan måle ham op imod Bob Dylan eller Leonard Cohen eller sådan noget. Ikke? Altså, det er simpelthen så ufattelig smukt.
Du sagde, her vil jeg bygge, her vil jeg bo. Her kan jeg mærke, jeg kan finde lidt ro med sorte dam.
Min dis er, at der er 2 store danskere, der er døde i denne her uge. Filmkunstneren Erik Clausen og revystjernen Ulf Pilgaard. Man kan sige, en kunstner fra det venstreorienterede Danmark og en kunstner fra det borgerlige Danmark, kunne man sige. Ikke? Som begge 2 i deres tid havde enormt stor indflydelse på vores kultur, altså i forskellige bevægelser, altså en folkelig, oprørsk, venstreorienteret bevægelse og en normbevarende, hvad kan man sige, lidt letbenet revytradition, som har bekræftet borgerligheden i Danmark, ikke? Altså, ja.
Åsa?
Ja, jeg skal forsøge at gøre en liten bakvend hiss og diss her. Min hiss, det är att Sverige har den här veckan förlorat 2 framstående konstnärer. Dramatikern Susanne Osten, som jag älskade. Och fotografen Elisabeth Olsson Wallin, som jag respekterade djupt. Jag skulle ju kunna dissa döden som Hassan just gjorde. Men jag tycker det är meningslöst. Så att jag väljer istället att hissa livet och de här 2 kvinnorna som har gett mig och Sverige så mycket.
Ja, det är smukt.
Min diss den här veckan går till Halloween. Detta kommersiella jippo som jag inte förstår vad det går ut på. Och för mig får barn och vuxna göra vad de vill. Men jag är så rädd och bang för att det tränger ut traditionen som vi i alla fall har i Sverige, som heter Alla helgons dag. Man tänder ljus för människor som man en gång har känt och älskat. Du då, Hilde?
Nej, det är ju mycket död i denne, men den döden jag ska hisse, den är från 1100-talet, så jag känner att där är sorgen över. Men min hiss går till att det är ett skelett som blev funnet i en brunn vid Sverresborgs museum i Trondheim i mitten av oktober, som nå dateras till 1100-talet och bekräftar en historia från Sverres saga. Sagan om kong Sverre, den blev skrevet, altså det er jo en av de viktigste islendingssagene, og der er det en historie om en bagler som blev da kastet i brønnen for å forgifte vannet for alle fiendene. Og altså, jeg kommer jo aldrig til å høre på de som sier at man ikke skal stole på islendingssagene.
Nei, virkelig.
Vi må jo tro på absolutt alt ifra dette. Det var slag mellan baglarna och birkebeinerne för övrigt. Så det är min desiderte hiss. Min diss, det går till att det ett norsk firma Viken Skog hogger ner en flera hundra år gammal skog mellan Bergen och Oslo. De kalles det för clear cutting. Skogen hogges alltså helt ned. Tømmeret blant annet sendt til Tyskland og Belgia. Og det danske forsyningsselskapet Hofor. Dette skriver den danske avisen Information. Och den nedhogde norske naturskogen med stor biodiversitet med trua arter, det säljs som träflis som ska göra Köpenhamn klimaneutral.
Så dumt.
men du har väl ikke noget imod at København bliver klimaneutralt, Hilde?
Jo, jeg har faktisk det, når det er på denne måten.
Nej, det var for dumt faktisk.
Hiss og diss.
Berlingske har avdekket at myndighetene anerkjent hundrevis av ekteskap med barn under den seksuelle lavalder. Og det var til og med i Danmark, som jeg trodde var det strengeste av våre skandinaviske land når det kommer til å overholde denne typen regelverk. Det er ikke lov å gifte seg med barn. Hva er det som har skjedd her?
Jamen, det kan jeg simpelthen ikke svare på, og ingen kan give et fyldestgørende svar. Hvordan er det her sket? Altså, 300 ægteskaber er blevet godkendt af staten i en årrække. Og det er både vielser, som er foretaget i udlandet, og senere anerkendt af de danske myndigheder, men også vielser fucking foretaget i Danmark. Mm. Med, børn ned til 9 år.
Men det alltså jag reagerar enormt starkt här. Jag måste fråga då, är det så att det här är barn som kommer från en länder där det saknas folkbokföring, eller är det så att man har känt till åldern när man har godkänt det här? Har myndigheterna vetat vad de har gjort?
Det svar savner jeg også, og jeg har ikke kunnet finde det. Men det jeg læser af de svar, der er kommet, er, at staten har vidst, hvad der foregik, men der har været en procedure, som har været blind for, altså som har gjort folk blinde for det, fordi de sidder og godkender, ikke?
Ja.
Og det, altså, I ved jo, hvordan praksis nogle gange, eller tradition nogle gange, kan gøre en fuldstændig blind, ikke? Fordi man holder op med at reflektere over, hvad det egentlig er, man gør, ikke? Men det er jo under alle omstændigheder, det er en chokerende opdagelse, ikke?
I år så har der en 26-åring og hans familie, som blev dømt til 7 og 11 måneders fængsel for barneægteskab med en 14-årig jente fra Østeuropa. Og det har ikke skjedd på over 10 år i Norge faktisk, at dette førte til dom. Men det jeg lurer på er jo selvfølgelig om alt det som skjer som ikke blir registrert. Jeg var tidligere i høst på en turné, en bokturné med blant annet en forfatter, Marte Spurkeland, som sammen med Daniella, som nå har skiftet navn, Daniella ble giftet bort som 13-åring, rett og slett. Og det skjedde i en leilighet i Oslo. Men det var jo ikke et ekteskap som ble meldt inn for norske myndigheter, men en ekteskap som ble gjort på islamsk vis.
Mm.
Og hun kunne altså leve da som barnebrud, og var gift i 1172 netter, eller 78 netter, og det er titlen på hennes bok. De 1178 nettene før hun kom seg ut av det ekteskapet. Det var jo ikke et ekteskap som ble registrert noe sted. Det var også det førte også til en fellende dom. Så jeg tenker jo at en ting er hva vi vet og hva vi ser og hva som er dokumentert. Noe annet er alt det vi ikke ser.
Altså i Sverige så til eksempel så har jo myndigheter rett at förbjuda att barn åker utomlands om man misstänker att de ska giftas bort, till exempel. Och så. Men ni har inte det regelverket i Danmark då?
Jo, det tror jag faktiskt gott. Jo, det tror jag gott. Och hvis der er misstanke om att man ska på genopdragelse i utlandet, så kan myndigheterna gott gripa in, ikke? Det kräver selvfølgelig, att man får øje på det. Alltså att det blir registrerat av en lærer eller en pedagog et eller andet sted, ikke? Altså, og det kan jo være svært. Jeg synes det der, altså den her sag drejer sig jo ikke om Åsa, jeg ved ikke om det er det du spurgte om at de her mennesker der har indgået de her ægteskaber har skjult deres alder for myndighederne. Nej. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om en fejlproces, ikke, som har været, altså, som har været kontinuerlig og kategorisk, ja. Ikke, kan ja, man right. sige. Ja.
Akkurat der kunne man brugt AI, tænker jeg.
ja. For, altså med ansigtsgenkendelse?
ja,
eller?
Sant. Ja. Nej, jeg vet ikke. Jeg blir, bare å høre historien til Daniela, som har skrevet yeah. denne boken, kveld etter kveld, var heftig.
Men yeah. vi pratar ju om barnäktenskap nu, så, men i Sverige så har vi nu ett, har regeringen lagt fram ett lagförslag om att man ska förbjuda kusinäktenskap. Mm. Och det tror jag är förbjudet i, eller det är ju förbjudet i Norge.
Sen nej, ganska, Danmark.
I Danmark, ja. Okej.
Okay. Ja, eller i Norge är det inte verksatt ännu.
Ja, okej. Okay. Men då ligger vi ganska har, i fas med
ja,
varandra.
Ja, faktiskt. Mm.
Och här finns det ju då en diskussion då Socialdemokraternas kvinnoförbund, ordförande där, hon tycker att det här är en genuin skitfråga, säger hon. Jag tror inte att jag tycker det. Jag tycker nog att man ska förbjuda kusinäktenskap, och i det här lagförslaget ligger dessutom att det ska vara förbjudet för en onkel, alltså en morbror eller farbror, att gifta sig med sitt syskonbarn. Det tycker jag också borde vara förbjudet.
Yeah. För att det inte ska bli total förvirring. Syskonbarn på svensk betyder alltså nevö eller niese på norsk.
Och då säger man så att det här är en politik som pekar ut en viss alltså, invandrare från vissa kulturer och sådär. Men om man argumenterar så skulle man ju, då skulle man ju liksom argumentera mot alla åtgärder mot hederskultur i så fall. Hedersförtryck, och det där argumentet funkar inte. Då finns ett annat argument som säger så här, ja, men hur många handlar det om? Det handlar inte ens myndigheterna själva och regeringens utredning. Redare vet hur många äktenskap det här handlar om, men det spelar inte heller någon roll, för att det är en principfråga, tycker jag.
Da Norge hade denne loven ute till höring, så skrev Islamsk Råd Norge i sitt höringssvar till regeringen att det, citat, framstår umusikalsk att man vill kriminalisera förhåll mellan myndige och samtyckande fetter och kusiner som älskar varandra, mens man söker att avstigmatisera andra former för familjestrukturer och retorisk hyllar friheten till att älska den en vill. Så de sätter då alltså syskonbarn äktenskap upp mot homosexuella eller vem det måste vara.
Mm. Nej, det är ganska ohederligt, och det är alltså då förstår man ingenting om maktrelationer, skulle jag säga. Så där är rätt, det är ett sopigt argument, tycker jag.
Mm. Men ja, alltså jag tänker som svar, alltså hvis man inför det i lagen om äktenskap att det är olagligt. Mm. Så har man i hvert fald taget et skridt i retning af at definere, hvad man ønsker.
Ja, og dette har blivit diskuteret i Norge i 24 år, før man altså beslutter, at det skal forbys, og den loven er endnu ikke trådt i kraft. Kanskje den træder i kraft ved årsskiftet. Men en af de, som har jobbet masse med disse sakene, heter Jasmina Holten, politiet i Oslo, og hun siger, at vi har dratt unge sårbare jenter ut av flyet 20 minutter før avgang til hjemlandet for å giftes bort med fetteren sin. Og hun har bistått i etterforskningen over hele landet i saker som har med æresdrap og æresvold å gjøre. Og at det er problemstilling som går igjen og igjen og igjen og rammer offrene for søskenbarn ekteskap hardt. Det burde være det eneste argumentet å høre på i denne saken, spør du meg.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Bør kronprinsesse Mette Marit avhøres? Bistandsadvokaten til Juliane Snekkestad, som er kronprinsessesønn, Marius Høybys ekskjæreste, som altså har anmeldt han for vold, har bedt politiet avhøre kronprinsesse Mette Marit. Hun har ingen forklaringsplikt som mor til siktede, hevde jurister, men nå har det også kommet frem at Mette Marit var nok den som både advarte Marius Høyby, og hun rydda i hans hjem før politiet tok han inn til avhør.
Nei.
Jo.
Nei.
Ifølge VG.
Nei. Okay. Shit, man. Det er jo dybt ulovligt.
Om det er ulovligt, vet jeg ikke, men det siger lidt om situationen.
Men jeg tænker også, at Mette Marit er først og sidst mamma. Hon älskar sin son och hon vet också att hon fick komma in i det här norska kungahuset på en premiss, och det är att de ska sköta sig. Hon kommer med ett barn, det har aldrig hänt förut, och hon vill hjälpa det här barnet med allt vad hon kan. Jag vill inte försvara henne, men jag kan förstå henne.
Mm.
Är det bara jag som kan göra det?
Jeg satt med min egen sønn i dag tidlig, og vi diskuterte nettopp dette, og han spurte selvfølgelig, hva ville du ha gjort?
Ja, hva hadde du gjort?
Jeg vet jo ingenting om hva hun har gjort før. Altså, vi vet jo ikke hvilken type intervensjon som gjort før. Altså, hvor stor har desperasjonen vært for å hjelpe noen som eventuelt ikke vil hjelpes, eller bare som turer frem, og du ser de begynner å utvikle seg i en retning. Altså, jeg håper med hele meg at hvis jeg hadde sett min sønn eller min datter begynne å utvikle seg i en retning der de skader andre, der de var en fare for seg selv, der de tok valg som var en fare for omgivelsene i tillegg, så håper jeg at jeg ville ha vært spilt med på lag til de som satte en stopper for den oppførselen. Men jeg vet ikke. Fordi Nei. Det er sånn, mors hjerte blør ved tanken.
Ja, virkelig.
Jeg får vondt i kroppen av å tenke på det.
Ja, jeg har jo ikke noget mors hjerte, men altså, jeg ville alligevel kunne sige, at jeg med ret stor sandsynlighed ville have gjort præcis, som hun gjorde. Ikke?
Ja.
Men jeg måtte jo så også acceptere, uanset min status i øvrigt, at det er en ulovlighed, jeg har begået. Mm. Og den må jeg så stå på mål for, som... Mm. Som ansvarligt menneske, ikke? Og man kan i hvert fald ikke i den her sammenhæng benytte sig af sin immunitet. Altså, det går Nej. Ikke af min holdning. Ikke?
Det er klart, at Mette-Marit måste ställa upp på at blive förhörd av polisen. Men jag tänker, det är ju inte på något enda sätt så att den här familjen har varit passiva inför vad Marius har gjort. För några år sedan så var ju norska medier på Mette-Marit om sonens beteende, och då så säger hon så här, vi ser alla att han går i en utveckling som ingen mamma önskar eller någonting sånt där. Mm. Att det finns ju en tung sorg i henne sen år tillbaka, så att det är inte så att hon har varit omedveten eller nonchalant. Frågan är bara, vad kan man som förälder göra när ett barn spårar ur? Och vi har så många exempel på att man är fullständigt maktlös.
Mm.
Helt maktlös.
Kongen adresserte dette i sin tale Stortingsmiddagen nylig. En tale som han fikk mye oppmerksomhet for. Blant annet så lagde han en slags humor, en vits rundt at han og dronningen har fått nå i det nye statsbudsjettet penger til en sarkofag, som han håper blir behagelig, for de skal tross alt tilbringe mye tid der, som han sa. Men han sa i denne talen...
Av og til er livet rett og slett veldig vanskelig. Det er noe alle kan oppleve, også vår familie. Når mennesker vi er glad i ikke har det bra, smetter det dem som står rundt.
Med en tydelig henvisning altså til det som har skjedd i de siste månedene. Så kan man si sånn, ja, men det bringer kanskje da kongen nærmere den opplevelsen veldig mange familier har, at av og til er livet vanskelig, men så kommer neste spørsmål, de blir behandlet på en helt annen måte. Og ja. Benedikte Høgeberg, professor i offentlig rett ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, sier det ene og anlene opp til kronprinsessen å velge om hun vil forklare seg eller ikke i denne saken. Hvis det hadde vært mitt barn, hadde jeg også nektet å stille til avhør.
Mm. Alltså det här ringer in hela problemet med monarkin, menar jag, att de har privilegier som andra inte har, de blir särbehandlade på ett sätt som gör att de skiljer sig från oss andra, och det är en djup provokation, tycker jag.
Jeg håber at hun vittner. Jeg må sige det.
Ja, selvfølgelig. Ja. Men jeg vil også sige, altså det er jo en status, som både altså kan have nogle privilegier indbygget, men den har jo også nogle bagdele i sig, ikke? Altså for eksempel en sagsbehandling, som foregår i offentligheden, ikke? Og som kan medføre enorme fald, ikke? Og ekstrem ydmygelse og så videre, ikke?
Og så der ligger der en enorm moralisme i journalistikken rundt det, fra mennesker som ellers ser imellom fingrene på all mulig slags bruk av substanser, og som blir veldig høye og moralske.
Just. Ja.
Og det reagerer jeg også alltid på. Verdens rikeste preppe for undergången, det skrev SVT Nyheter nylig. Her bygges deres lyxbunkrar. Og du lurte på, Åsa, hvordan ville vi ha innrett en lyxbunkers? Har vi minst tre ting vi ikke ville klare oss uten?
Jag tänker med en lyxbunker som vi tre ska leva i tillsammans.
Och tillsammans, ja.
Inte skulle jag vilja sitta i en bunker utan er.
Nej, ja, du har helt rätt också.
Mitt bidrag till vår gemensamma bunker, det är... Ja. Är ni beredda? Ja. Ja. Vi får, alltså datorer och sånt där går ju bort, liksom, tycker jag. Utan computer. Det här är andra saker.
Ja.
Sängar, täpper, kuddar, alltså... Mm. När jag inte längre kan försörja mig på det här arbetet, då ska jag bli sängkonsult. Jag ska hjälpa folk att sova skönt. Det är mitt bidrag. Papper och penna så att vi kan skriva, måla.
Mm.
Och så kommer jag också med en lampa som ger ett vackert sken. För det finns alltid hopp i en vacker lampa. Vad kommer ni med?
Hassan.
Det har jeg simpelthen ikke overvejet, at det skulle være en fælles nordisk bunker. Jeg er lidt i chok, Åsa. Jeg tror måske nok, jeg vil kræve, at der er noget vand og en storebæltsbro, for at jeg kan acceptere, at vi skal bo der sammen. Den skal være stor, ikke?
Mm-hmm. Ja. Jamen, fortæl. Tænk, hvis vi et lite øjeblik lægger dette til side med denne Øresundsbroen.
Jamen, så tror jeg, det vil være min samling af Just Andersen-figurer.
Ja,
gjerne det.
Ja.
Tak så meget.
Jeg spurte AI, fordi jeg tænker, de som har lagt denne kunstig intelligensen, de er jo de, som har bygget de feteste luksusbunkersene. For det er jo de som er milliardærene som der bygger og prepper. Og de kom jo opp med nettopp dette med, altså, den skandinaviske luftige designen, så hvis du bringer de sengene inn, Åsa, for det var også topp på min liste, for jeg vil ligge i sengen og tenke, og så vil jeg ha en stor modulsofa, der vi kan liksom slenge oss rundt. En modulsofa som er liksom i sånn ull, et eller annet skandinavisk lyst lett, med noe treverk, og med stor oppbevaringsmulighet inne i sofaen, sånn at vi liksom bruker, og utover det, altså med integrerte skuffer og hyller og sånne ting, og så vil jeg vil nemlig også ha med designplanter, vedlikeholdsfrie designplanter som kan leve i lite lys.
Just det.
Nå, design, altså det sådan nogle, som er modificerede
planter. Ja, modificerte planter. Og så vil jeg ha spa-anlegg. Altså et luksuriøst dusj. Og det står til og med...
Det tenkte ikke jeg på.
Dette står... Altså et spa-anlegg, enorm luksus når man er isolert, og står der. Noen har, og da tenker jeg det er noen av de som allerede har preppet, noen har installert dampdusjer eller små infrarøde badstuer som kan bidra til både avslappning og helse.
Norsken,
svensken og dansken.
Ingen mastergrad. Han har familiens mastercard, synger Marstein, rapper også om en mor med blått blod. Det er en ung rapper som nå har sluppet sin skive. Her peker han selvfølgelig mot Mette Marit og hennes sønn. Men denne unge Marstein, som tidligere er blitt kalt for Nipo Baby, vet dere hva Nipo Baby er?
Altså nepotisme.
Han er jo da altså sønn til Trude Marstein, forfatteren Trude Marstein.
Som jeg elsker.
Ja, og da elsker du kanskje hans sønn. Det jeg kan si at en gang så var han hjemme i min leilighet, og de glemte igjen en kaps, men jeg var ikke hjemme. Det var selvfølgelig hjemme alene fest for min datter, som plutselig hadde tatt med seg disse undergrunnen som det heter da. Men han har nå greid det kunststykket sammen med den danske rapperen Annika. Og komme til topps på Spotify i både Danmark og Norge. Og det har jo aldri skjedd før. Og dette er jo i så vår ånd at jeg tenker at vi må gå ut på det. Er dere enige i det?
Det skal særlig, jeg helt klart høre.
Ja, ja særlig og det, fordi denne sangen heter Sammen. Så kan vi ta med det også og inn i denne luksusbunkersen vår.
Jeg var din trøst. Jeg var din hånd. Jeg var din trøst.
Jeg var din gråt.
Jeg var din røst.
Snakka ditt språk.
Vær det da fast.
Putta deg på.
Havet var størst.
Da vi var sammen. Da vi var sammen. Hånd i hånd. Manus i mano. Tipto av gaten ut til lyden av piano. Inn og yang hver dag. Vi to hang hver dag. Til vi lå tårer henge.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, dansker som Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.